Jag ska hämta texten ur ett kapitel som har blivit mycket predikat. Jag vet inte hur många miljoner gånger det här kapitlet har predikats utöver världen. Jag vet inte hur många tusen eller miljoner människor som har blivit frälsta genom att man har lyssnat till det budskapet som Jesus bär fram i Lukas, det 15:e kapitlet. Ett mycket välkänt kapitel. Jag läser de två första verserna. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärde förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Det var mycket underlig reaktion egentligen ifrån de här skriftlärda och fariseerna. Att de kunde bli så arga och förargade på Jesus för att han umgicks med sådana människor som de inte brydde sig om. De hade inget hjärta för de personerna egentligen som det omtalas här. Men de förargade sig över att Jesus då tog sig an dessa människor. Och det var ju så att de var ju väldigt påpassade, var Jesus överallt där han förkunnade Guds ord och där han gick omkring och gjorde väl för att hjälpa människor på olika sätt. Alltid var det någon som passade upp på det. Simon, farisén, ni vet, han bjöd ju Jesus hem till sig på en middag och de skulle äta tillsammans där, och Jesus kom och då ryktet sprider sig då runt om att nu är Jesus, han är i Simons hus. Och dit kommer en människa utifrån och söker sig fram till Jesus. Hon gråter och är förtvivlad. Hon kan inte hålla tårarna tillbaka. Hon känner tyngden, bördan. Hon känner smärtan i sitt innersta. Hon utgjuter denna smärta inför Jesus. Hon kryper ner bakom Jesus där han ligger till bords. Och hon gråter och tårarna de strömmar ner över Jesu fötter. Och hon torkar fötterna och tårarna med sitt huvudhår. Och så smörjer hon Jesus med en underbar balsam. Värden i huset, han sitter och tänker: ja, om den mannen vore en profet, då måste han ju veta allting om den här kvinnan. Om den här synderskan egentligen. Och det var precis det han visste. Han visste allt om henne. Vad hennes stora behov var. Och därför så kunde han sedan avslutningsvis säga till henne. Att dina synder, dina många synder, det är dig förlåtna. Och jag tror det var i onsdags när vi hörde John Erling tala om Jesus. Hur han tog sig an människor. När man kommer till honom med den damemannen och man släpper ner honom inför Jesus, och Jesus ser allt detta och säger till mannen: dina synder förlåtas dig. Så tog man illa vid sig på nytt igen. Vem kan förlåta synder? Men det var därför Jesus kom, för han älskar syndare. Och det är hans uppgift att hjälpa syndare till rätta. Och det var därför som Jesus gick ut och fångade upp de här människorna som han älskade innerst inne och som han skulle ge sitt liv för. Göra allt för att rädda och göra allt för att frälsa. Och där vi har i Lukas 15, det är en stark undervisning av Jesus som han ger oss i det här. Och den undervisningen, den står i så skarp kontrast till fariser och det skriftlärdes lära. Så det var helt annorlunda. Det var inte undra på att människor kom och lyssnade. Dessa som var skuldbelastade och tyngda. När de kom till Jesus fick de uppleva både kärlek, värme och mycket nåd. Och mycket förståelse. Var det någon som kunde förstå hela bakgrunden hos varje människa, så var det ju Jesus. Han visste allt vad som rörde sig i dessa människors liv. Kapitlet här handlar om det förlorade. Fåret var förlorat. Silvermyntet, det var förlorat. Sonen var förlorad. Men kapitlet handlar också om de tre förlorarna. Det var ju herden som förlorade fåret. Det var ju kvinnan som förlorade myntet. Det var ju fadern som förlorade sin son. Ja, man kan säga han förlorade båda sönerna på ett sätt. För den hemmavarande sonen hade också stora problem egentligen, fastän han bodde där hemma. Men kapitlet handlar också om hur det förlorade blev återvunna. Hur det förlorade kom till rätta. Det är det som Jesus undervisar så tydligt om i det här sammanhanget. Och då berättar Jesus, och nu stannar jag upp speciellt inför den tredje liknelsen som Jesus då tar fram här. Jesus berättar, sonen, han hade en längtan till främmande land. Han går där hemma tillsammans med sin bror och alla andra och familjen och så vidare. Men innerst inne så har han en längtan till främmande land. Det var en olycklig längtan. Det var inte bra att han hade den längtan. Det skulle innebära att det var mycket som gick snett senare i livet för honom. Och då vill jag säga till dig på en gång i vårt möte. Har du detsamma? Har du en längtan ut? Eller längtan till det som är främmande egentligen för det som är krist, allt som är kristet? Har du en sån längtan? Kan hända att du finns med i vårt möte här ikväll som tycker att när du går på gudstjänsterna så ja, du känner inte hemma med det. Kanske du är med i sången och i musiken och så där, men du känner inte att det här det ger dig ingenting. Du kanske upplever när du då är i det sammanhanget, i det kristna sammanhanget, kanske tankarna går utanför till ett främmande land. Kanske tänker du på någonting som ligger utanför den kristna verksamheten. Därför att du har en längtan. Och vad beror den längtan på? Att det kan uppstå någonting sådant? Jo, då har du ett delat hjärta. Ett hjärta som är där. Och ett hjärta som är där. Och då upplever du det på det sättet. Och då lever du farligt. Herren han säger till Kain så här. När Kain då blev arg på sin bror därför att broderns offer behagade Gud mera än det offer som Kain bar fram. Då säger han till honom, varför är din blick så mörk och varför är du så arg? Är det så att om du har synden, den lurar vid dörren, men du bör råda över den? Alltså varnade Herren Kain innan det blev någon katastrof för honom. Gav honom ett varningens ord. Kain, öppna inte dörren. Öppna inte dörren. Så synden kommer in i ditt liv. Jag vill säga det till dig om du skulle ha den här längtan. Längtan till det främmande. Längtan till det som verkar spännande. Det som djävulen målar upp för dig som är högintressant. Och att du skulle smaka på det. Öppna inte dörren. Släpp inte in synden i ditt liv. Inte det allra minsta. Utan håll dörren stängd utemot världen. Och be istället om nåd att du får ett nytt möte med Jesus. Så gudstjänsten blir levande för dig. Så sången och musiken ger dig någonting. Tillfredsställer din själs behov. För är man delad i sin håg. Då kan man inte få någonting. Då hjälper det inte, utan det måste vara helhjärtat. Allt det vi gör, det ska vi göra av hela hjärtat. Och då är det intressant. Och då är det underbart att få vara med. För den här mannen så var det drömmarnas land. Han drömde om det där landet där borta. Och drömde om frihet, drömde om nöjen. Drömde om att göra nya upptäckter och göra nya upplevelser. Drömde om nya vänner som man kunde få i det här landet som hans drömmar längtade till. Men det var ett land som han drömde till som var en helt annan kultur än i fadershuset. Det var någonting annat att vara hemma i fadershuset. Friheten. Att göra för stunden vad man känner. Det var väl det kanske som han upplevde längtan till. För så var det i det landet. Det fanns en frihet i landet. Gör som du vill. Gör som du vill. Precis som du tycker och som du tänker. Så var det i det här främmande landet. Eller i drömmarnas land. Men det var ett land med andra värderingar. Än det var i fadershuset. Det är andra värderingar i den kristna församlingen än vad det är i världen. De värderingarna går inte ihop. De går stick i stäv med varandra. Värderingarna i församlingen och värderingarna ute i världen. Och där ute i drömmarnas land, det fanns inte några moraliska krav på någonting. Det fanns det inte. Och inte på renhet eller sanning eller någonting. I det landet fanns inte det. Det existerar inte i det landet. Utan där är det orenhet och där är det synd och där är det lögner och allt vad det är som finns i det. Och det var det landet som han drömde till, den här mannen som Jesus talar om. Det var njutningarna man ville ha i det landet. Det erbjuds mycket idag utifrån och det är så sant det vi hör här. Hur viktigt det är att vi beder för våra barn och ungdomar. För de är så fruktansvärt utsatta. De lever i en sån oerhörd miljö. Som är så kraftfull på sitt sätt. Och många gånger så överväldigande. Och då gäller det för våra ungdomar. Att de har den här kraften och styrkan. Och förmågan att kunna säga nej. Förmågan att kunna stänga sin dörr. För alla intryck som finns där. Det finns bara att man släpper loss alla hämningar. Där ute i världen idag. Vi ser det ju bara när vi slår på tvn. Eller tittar på en dator. Eller vad det är för någonting. Så är allting hämningslöst ute i världen. Det är andra värderingar där. Slå dig loss. Lev i full frihet. Och det inpräntar man hos de små barnen som går i förskolan. Där redan lägger man grunden för att du ska njuta och du ska ha det trevligt och allt det här. Det är där i förskolan man planterar det här in hos unga människor. Därför behöver vi be för våra barn och för våra ungdomar. Men drömmen som han hade, den här mannen, förbytte snart i en fruktansvärd verklighet. Det kom rykten om förnedring och hans förnedrande liv. Det kom hem naturligtvis. De hörde hur det var som han upplevde i det här främmande landet. Jesus talar alltså i det här sammanhanget också om väckelse. Han talar om omvändelse. Han talar om försoning och upprättelse. Och Jesus talar om det beslut som alla måste ta för att bli frälst. Vi måste göra ett beslut för att uppleva frälsning. Det är det Jesus talar om och undervisar om i det här sammanhanget. Väckelse innebär alltså att man kommer till insikt om hur man har det. Man kommer till insikt om hur man har det där ute i det här främmande landet. Han såg inte att det kunde bli bättre. När han hade slösat bort alltihop det han ägde och han hade med sig. Så såg han inte att det kunde bli något bättre där han var. Den unge mannen. Utan han upplevde att blir jag kvar här så blir det alltså min död. Så blir det för varje människa. Som bryter upp och vill vara i drömmarnas land. Eller flyr till ett land som inte har några moraliska lagar eller någonting. Om man flyr till ett sådant land så får man uppleva det. Att det kommer att bli döden till slut. Det var så att ingen gav honom någonting. Han fick ingenting där han var. När han hade förslösat allting. Och då får han dyrt betala syndens kostnad. Det får han göra eftersom han handlade så dåraktigt. Så länge som han hade något kvar av sin förmögenhet gick det vidare. Men det kostade något för honom. Synden är inte gratis. Det är inte gratis. Det kostar. Det kostar att synda. Aldrig ska något orent komma in där och inte heller någon som handlar skändligt eller lögnaktigt utan bara det som lammet har skrivit i livets bok. Alltså den som syndar, det kostar någonting. Det kostar himlen helt enkelt. Man kommer inte dit därför att man syndar. Men det kan också kosta hälsan att synda. Det kan kosta arbetet att synda. Det kan kosta hem och familj att synda. Det kan kosta brutna relationer. Det kan jag göra att, därför att synden har sådana oerhörda kostnader med sig. Jag har sagt, jag brukar säga det, tänk om våra regeringar satte sig ned och gjorde en utredning och en kostnadsberäkning på hur mycket synden kostar i våra länder. Skulle någon våga att träda upp och tala om hur många miljarder eller tusentals miljarder som synden kostar våra länder egentligen? Det kostar någonting att ge sig in på syndens område. Och därför så måste vi göra allt vi kan för att varna människor ifrån detta fruktansvärda att komma in på detta område. Synden kostar. Men väckelse, det föder tankar, säger Jesus. Han börjar tänka. Och det är underbart när människor börjar tänka över sin livssituation. När man tänker hur man har det. Att om jag ska fortsätta med det här så blir det min död. Och människor utan Jesus börjar tänka som den här mannen gör. Tänka på sitt eviga väl. Tänka på sitt framtid som människa och så vidare. Gör det så jag, vi ber för våra barn som inte är frälsta. Ofta ber jag den bönen. Herre, hjälp dem att tänka på dig. Tänka på evigheten. Tänka på allvaret att vara människa. Men det är det som är så svårt. Det är som att det inte finns en tanke hos dem. Även om de har vuxit upp i ett troende hem. Så är det som att man har glömt alltihop det där. Men om människor kunde tänka på vad det innebär att fortsätta. Men väckelse, det föder tankar. Och han tänkte på slutet hur det skulle gå för honom. Men dessa tankar som han får i sitt innersta, väckelsetankar, det har med hemmet att göra. Tankar väcktes på hemmet, där han kom ifrån. Där han hade varit och haft sin underbara gemenskap och allt detta. Han började tänka där. Jag har mött många så kallade avfällningar som man möter genom livet. Sådana som har varit med i Guds församling och varit brinnande, varit levande, varit varma, gudfruktiga. Man möter dem när de har kommit på villovägar. Och ofta säger de så där: jag tänker ofta på den tid jag var i församlingen. Man tänker på hemmet. Man tänker på den tiden därför att det var så lyckligt man kände. Man hade liksom frid inom sig och frid med Gud och människor och allt det där. Man kände den där atmosfären och man upplevde det så underbart. Och då tänker man på hemmet och det gör den här mannen. Ska jag någonsin komma hem, tänkte han här, så måste jag ju göra någonting drastiskt. Jag måste ju göra någonting för att jag inte ska dö här. Så är ju hans inställning. Och så måste ju till för var och en egentligen. Det måste ju bli en handling utav det. När man börjar tänka. När man börjar fundera. När man börjar se över sin situation. Och förstå vart det leder. Då måste det innebära att man måste bryta upp. Väckelse föder längtan. Han börjar längta bort från förnedringen i synden. Min svärfar, han var varmt troende och hade väldigt kontakt med Gud. I sin ungdom så var han bärare av andliga gåvor. Och många trodde och tänkte om honom att det blir en andlig resa i Guds rike. Men så hamnade han fel. Och den kallelse som han bar på, den kallelsen blommade aldrig ut. Utan den dog. Och han började bli alkoholiserad. Väldigt alkoholiserad. Så det var tragiskt. Mycket tragiskt att få uppleva det där. Men så kom han till insikt. När han var över 60 år så kom han till insikt. När han satt där med glaset. Och skulle ta det där och dricka. Då sa han så här till sig själv och till glaset: ska den lilla djävulen härska över dig, Gustav? Och så slängde han ut det. Och så fick han vara slut med spriten från den dagen. så slängde han undan snusdosan och cigarren. Och nu fick det vara slut. Från den dagen när han bestämde sig, inte en droppe, inte någonting. Och efter detta sedan så sökte han gemenskap med Gud och fick uppleva på nytt Guds nåd över sitt liv. Men han kom till en stund då man måste bestämma sig. Man måste fatta ett beslut, och så är det för alla människor, vad man än sitter fast i, vad man än har drabbats utav för någonting, om det är spritjävulen eller om det är allt annat som man kan fastna i här. Det är ju så mycket med spel och pengar och allt det där som många sitter fast i, eller droger av alla möjliga slag, eller vad det för några otuktssynder, allting, vad det än är, så måste det bli föda en längtan på det här, att så här kan jag inte ha det, att man börjar längta ifrån det här och vill bryta upp ifrån det för att uppleva att det ska bli ett annorlunda liv. Jag vill stå upp och gå till min far, säger sonen. Nu är det slut, nu bestämmer jag mig, nu reser jag mig och nu går jag, och nu så får jag vara färdigt med detta i det här främmande landet. Om det hade stannat med en känsla för den här mannen som vi läser om här i Lukas 15, eller vid ett erkännande, det här kommer att ta koll på mig, det kommer att bli min död det här, och tänka så, fundera och säga så hade han ändå gått under i det landet. För det hjälper ju inte om jag erkänner att jag är en syndare, erkänner att jag lever långt ifrån Gud, erkänner att jag borde ha ett annorlunda liv. Det hjälper ju inte mig någonting. Det räcker inte med en sinnesrörelse, utan det måste gå djupare. Det måste bli det där beslutet. Inte bara att det räcker med en känsla av ånger. Vad hjälper det att jag ångrar hela mitt liv? Det har ingen betydelse om det inte blir en omvändelse. Att jag säger till mig själv, nu vill jag stå upp, helt enkelt. Omvändelsen som Jesus talar om här, den blir total, säger Jesus. En total omvändelse. Omvändelse är att vända ryggen till detta ovärdiga liv i det främmande landet. Det är det det är frågan om. Man vänder ryggen till det, man vänder sig till Gud. Man vänder ryggen ifrån det orena, ifrån tryggheten som man, eller från det otrygga som man har där. Man vänder ryggen till det. Den där ständiga hungern där man längtar hela tiden, aldrig blir tillfredsställd. Man vänder ryggen till det. Tack och lov. Allt detta som bryter ner en människa, det vänder man ryggen till för att få uppleva Guds nåd. Han stod upp ifrån detta land. Han bryter med de destruktiva krafterna och det som fanns i det landet. Omvändelse och bekännelse och bön, det hör samman, säger Jesus. Far, jag har syndat. Så tänkte han att han skulle säga när han kom hem. Och han skulle säga vidare, mot himlen och emot dig. Och så tänkte han att jag skulle säga att jag är inte mer värd att kallas din son. Och så tänkte han, så ska jag be, låt mig få bli som en av dina arbetskarar. Låt mig få flytta in i baracken där arbetarna bor. Jag skulle vara så nöjd och så tacksam, far, om jag får komma hem och bo ibland dina arbetare. Kände sig så syndig och så ovärdig att få komma tillbaka hem. För han hade bara den här önskan i sitt innersta. Och Jesus säger med eftertanke att mannen var full av ånger. Och Paulus talar om det i andra Korinthierbrevets 7 kapitel. En sorg efter Guds vilja, det leder till omvändelse som ger frälsning. När man sörjer så och ångrar så sitt liv som den här mannen gör här, då säger Jesus alltså vad det innebär. Det innebär ju en fullständig upprättelse. Medan han var långt borta, läser vi i sammanhanget, fick hans far se honom och ömka sig över honom och skyndade emot honom. Detta säger oss att Herren, han har sina ögon riktade till människor som är ute i syndens land. Människor kan aldrig komma så långt bort ifrån Gud utan Guds ögon ser dem i det främmande landet. Och det tycker jag är en tröst för oss att få uppleva det. Att Herren förlorar aldrig någon människa ur sitt sikte. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för din ande? Vart ska jag gå för ditt ansikte? Och vart ska jag fly för din ansikte, för din ande? Ja, om jag flydde ut i öknen, eller om jag tog morgonrådarens vingar och flög iväg, eller om jag flydde ner i dödsriket, eller var jag än flydde, så skulle också där din hand träffa mig. Det finns ingen plats dit man kan fly undan Gud. Sonen här upplevde att hans far hade sett honom och var medveten om situationen. Och Herren väntade på att han skulle göra bättring. Och då kommer fadern med sig all sin kärlek som den här mannen behövde. Och så är det för var och en. Hörde du och jag, vi som har våra bönebarn, Herren ser dem. Herrens ögon följer dem. Herren vet precis hur de har det och hur de känner och de upplever. Han väntar bara på att de ska bestämma sig för att också stå upp och gå därifrån. Försoningen här, det skedde i den djupaste kärlek som man kan tänka sig när Jesus undervisar. Fadern tar sonen i famnen. Han som var så solkig och han som hade sölat ner sig så. Han som var så oren och alltihop det där. Men fadern sluter honom i sin famn. Fadern kysser sonen här när han kommer hem. Och han får uppleva den djupaste samhörighet helt enkelt som man kan få uppleva. Det fick sonen vara med om. Faderns kärlek här driver bort all fruktan ifrån sonen. Han upplevde en sådan upprättelse som han fick vara med om vid det här tillfället. Underbara ord som Jesus ger oss här. Upprättelsen, den är fullständig. Den är fullständig. Jesus, när han får tag i en människa, så gör han likadant. Trots alla rykten som han nått hemmet och om det här förnedrande livet som den här mannen hade upplevt. Trots detta får han en fullständig upprättelse. Det gäller alla människor idag. Det gäller alla som vänder sig till Jesus idag. Och som av uppriktighet och ärlighet vill möta Jesus och ett ändrat liv. Så får man uppleva det. Den fullständiga upprättelsen. Det är inte en arbetskar som kommer hem som skulle ut och slita på markerna nu. Utan det är Jesus talar här om den här upprättelsen som ger honom samma ställning som han hade innan han lämnade hemmet. Ta fram de bästa kläderna. Vad är det? Paulus säger, som Guds utvalda och heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod, ha fördrag med varandra och var överseende. Det var alltså ödmjukhetens dräkt som fadern tar fram. Det var vänlighetens dräkt som den här mannen får klä på sig. Det var kärlekens dräkt som han fick den här stunden. Och det var medkänslans dräkt som han fick uppleva. Det här är det finaste kläderna man kan ha på sig. Och när sådana nedsölade syndare kommer, som inte ser någon chans kanske i livet eller någonting, när de får uppleva denna med Guds kärlek och Guds nåd, så blir det så stort för dem. Och de tycker det är så underbart. Och den förmån att få klä sig i den här dräkten och ha den på sig och visa det inför alla människor. Denna underbara klädnad, ödmjukhet och vänlighet och kärlek och allt det här med medkänsla. Ta fram ringen, säger fadern. Det var tecknet på den ställning som han fick när han kommer tillbaka. Ta fram skorna, ta fram då kläderna och allt det här. Och fadern sa inte på något sätt till den här mannen att eftersom du så har förnedrat dig i synden så kan jag inte anförtro dig allt. Nej, det var inte tal om det. Det var inga begränsningar. Det var inte någonting att nu skulle han uppnå en viss standard för att bli accepterad utav sin far. Nej, trots alla rykten som var så förnedrande så får han uppleva detta, denna resning som han får vara med om. Och så är det för varje människa som får uppleva det. Han blir fullvärdig medlem av familjen. Min son hade kommit bort, men han har kommit hem, säger Fadern. Och där prisar vi Herren för. I Guds familj och i Guds församling, där finns det inga slavar som ska försöka avbetala sina stora skulder som man har. Absolut inte. Och i Guds familj så finns det inga andra klassens medlemmar. Några som går på prov i ett halvår eller ett år eller två eller tre år. Det är ingen provanställning som vi har på något sätt. Utan när man kommer hem så är den fulla upprättelsen. Full upprättelse. Inte på något sätt att man håller någon tillbaka eller säger att ja, du får tänka på vad du har gjort och du har varit med om. Jesus, han säger i det här sammanhanget att det fanns inga sådana tankar på att tänka över situationen, utan han får uppleva det. Och det är ju Jesu ord vi måste stå på när det gäller människor som kommer. Människor som är nedsölade i sina synder och brott och alltihop det där. Och den skaran, den kommer att bli stor som vi kommer att få möta i Guds församling. Och hur hanterar vi det när vi möter dessa förlorade människor som har en syndkatalog på sida upp och sida ner. Ett brottsregister som är fruktansvärt. Vad gör vi? Vi sätter dem inte på undantag, utan vi låter dem få den upprättelse som Jesus ger dem i det här sammanhanget. En fullständig upprättelse. Tack och lov och pris. Jesu undervisning här, det visar på att det inte är vår sinnesändring som ligger till grund för upprättelse eller förlåtelse, utan det är på grund av Jesu nåd. Det är Guds nåd alltihop. Vi allihopa får vi Guds nåd. Även om vi har vuxit upp i ett hem och aldrig varit ute i synd och värld, så får vi Guds nåd. Lika väl som den som sonen här talas om i det här sammanhanget. Jesu nåd. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Den här liknelsen lär oss att nådens dörr är öppen. Nådens dörr är öppen i mötet ikväll. Nådens dörr är öppen för dig som kanske har öppnat din dörr på glänt emot synden. Kanske du med de där behoven om drömmar av någonting annat slag. Nådens dörr är öppen för dig. Och då vill jag säga till dig att om du brottas med de här tankarna, om det finns i ditt innersta att du är på väg att överge och lämna kanske Guds församling, då vill jag säga, tänk om, kära vän. Och gör det nu. Gör det medan du får ett varningens ord ifrån Jesus genom de här orden som jag har försökt att förmedla. För nådens dörr är öppen för dig. Och du som inte är frälst, kom ihåg den nådens dörr är öppen för dig. Om du finns här som inte har tagit emot Jesus, så är han här för att ta emot dig och sluta dig i sin famn. Och du får uppleva nåden är stor och dörren är öppen. Det här bibelordet Jesus undervisar oss, det lär oss också att Guds bord, det är dukat. Han fick komma hem och sätta sig vid ett dukat bord, äta sig mätt, uppleva tillfredsställelsen av att få ta del av alla de rätter som bordet har att erbjuda. Herren är densamme. Han har många rätter att erbjuda oss som sitt folk, som vi får ta del av. Han dukar sitt bord för oss alla. Och det är bara att vi tar för oss av det och känner att vi blir mätta. Vi känner att vi får kraft och styrka och känner att det här är underbart. Det smakar ljuvligt där Herren bjuder på, när han bjuder oss till sitt bord. Och liknelsen i det här som Jesus nu säger, det talar om för oss en underbar sak. Och det är att du är väntad. Du är väntad. Du som finns nu i vårt möte här ikväll. Jesus har sett dig att du skulle gå på möte. Det visste han långt innan du hade bestämt dig. Det visste han att du skulle gå på möte. Och då är du väntad av honom här ikväll. Jesus väntar på dig. Om det finns någonting i ditt liv som inte är så där bra. Det är någonting där inne som skaver och som gnager. Det är någonting som du bär på som du inte kommer ifrån och du önskar att göra det. Ikväll kan du få uppleva det för att Jesus väntar på dig. Väntar på att få möta dig. Väntar på att få upprätta dig. Väntar på att få förlåta dig. Väntar på också att få döpa dig i helig ande. Väntar på att få göra underbara ting med dig. Ja, Herren dukar ett sånt bord så att han också på det bordet kan uppleva hälsans underbara gåva. Därför att vi är i det sammanhang där Jesus är. Jesus har planerat det här mötet ikväll. Och du är här därför att Jesus ville det. Och nu vill han också möta dig. Och han vill möta ditt behov. Ta vara på tillfället att möta Jesus. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig av hela mitt hjärta, Herre, att du har ett sånt nådens evangelium. Tack Jesus för nådens budskap. Tack Jesus att vi får överlämna detta till oss var och en i mötet här ikväll. Och du vet ju precis vem som behöver din särskilda nåd och omtanke ikväll. Och tack Jesus för att du har vänt dig till den eller de personerna. Kär Jesus för att hjälpa. Tack att du har sänt ditt varningens ord. Nu ber vi att du genom din helige ande i fortsättningen av vårt möte här får tala till den som behöver uppleva att den ska stå upp och lämna det gamla bakom sig och fly till dig, Herre. Vi ber om ett frälsningsmöte. Vi ber om ett upprättelsemöte, Jesus. Vi ber om ett möte där du, Herre, får förhärliga dig. I var och en, Herre, som har behov av dig. I Jesu namn. Amen.